Det är fredagen den 20 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja visst, varmt välkomna. Fredag igen, helg igen förstås, Svenska Dagbladets ledarredaktion som ska podda igen. Och då vet ni vad som väntar. Jag kommer inledningsprata lite, men rätt kort idag faktiskt, för folk har gnällt så mycket på det på sistone. Sen är det dags för mina kollegor att tycka till om allt som har skett och på det ett och annat favoritmoment. Allt är som det brukar, allt är som det ska denna vinterfredag då skymningslandet bereder sig på helg och sabbat. Eller vadå skymningsland förresten? Jag är faktiskt precis klart av årets mörka tredjedel. Det gjorde vi igår om jag har räknat rätt. Och vi har alltså då bara hälften av den halvmörka tredjedelen kvar innan vi går in i den ljusa tredjedelen. Hänger ni med på det? Om inte spelar det inte så stor roll. I Stockholm går vi på sportlov idag så det är tid för värmestuga och raggsocker, apelsinskal och varm choklad i termos. Där ute rumstrerar världshistorien omkring och lägger nya märkesdatum till sitt kalendarium. Här hemma i vinteridet fokuserar vi på restriktionsrätter och lättgroggar, mellomys och cream chips och bästa tillfälliga, eller det bästa i tillfälliga sortimentet under 200-ringen. Dessutom har vi fastetider, så det är tid för rannsakan och eftertanke. Lekamligt gissel, själslig räft, tid för späkan och askgång, tid för begrundan och besinning. Och tid också, som jag redan sagt, för fredagspoddande med Svenska Dagbladets ledarredaktion. Idag representerad av Mattias Svensson, Paulina Neuding och Peter Wemblad. Hej på er!
Hej!
Hej, hej!
Hej, hej! Hemskt mycket hej!
Peter, på Gotland går sportlovet mot sitt slut. Har du hedrat det någonting?
Det gör det väl inte. Min dotter gick på sportlov idag.
Jaha, har ni som Stockholm? Då har jag läst fel i så fall.
Ja, jag har faktiskt ärligt talat ingen koll.
Ja, nu är jag ju lite ful mot dig. Sportlov heter ju faktiskt på gotländska löjpsabbit, så vi ska kanske säga det också. Det firas traditionellt med varpa på is. Lever den traditionen kvar?
Absolut. Man gör det ju på nattetid, efter midnatt.
Det gör man. Paulina, du är ute igen.
Tack.
Kul att ha dig här.
Tack.
Allting går bra.
Utskriven.
Ja. Vi ska väl säga det, alla som är oroliga då, så är det ju så att Wolodarskis hospital för vanartiga opinionsbildare har ett fantastiskt frivårdsprogram och vi har direktnummer till överläkare Wiman om någonting som skulle hända. Hur firar du sportlov?
Jag är sporta, antar jag.
Du har ju i alla fall tidigare beskrivit dig som en bolltjej, stämmer det?
Stämmer det att jag är det eller att jag beskrivit mig som det?
Ja, du kanske hittade på då bara, eller?
Jag har en gång även beskrivit mig själv som laid back. Det brukar jag tänka på och skratta åt.
Ja, det skrattar vi alla åt, kan jag berätta. Mattias, ljuset återkommer. Snart är kulan i luften.
Ja.
Hur är status i truppen?
Ja, fy fan. Det vågar man inte tänka på.
Men nu har det väl varit träningsläger nere i Spanien ett tag, har du inte det?
Jo.
Ja.
Vet vi ju hur det slutade förra gången när vi hade två.
Okej. Okay. Brukar folk gå sönder då, eller vad är det som händer?
Ja, och sen... Alltså, Sverige har ju den längsta försäsongen och ändå lyckas spelarna framstå som att de aldrig har sett en boll eller aldrig tränat efter den här långa försäsongen. Jag vet inte riktigt hur det där funkar, men man har ett jobb. Ja, men
du är munter som vanligt, hör jag. Alltså, vi sätter dig på uppvärmning ett tag till. Paulina, har du fått i dig tillräckligt med semlor i veckan?
Inte så jättemånga, men lagom. Mm.
Mattias, det har gått ner en och annan hetvägg för dig, va?
Nej, det har inte blivit så.
Det har inte blivit så. Peter då, vårt sista hopp?
Tyvärr inte. Alltså. Jag åt någon semla för ett par veckor sedan, men sen har det inte blivit fler.
Vilken kulturskymning. Hörrni, ska vi dra igång?
Mm.
Då gör vi det och då ska vi dra igång genom att fortsätta lite med det vi pratade om förra veckan. Migrationspolitiken, eller kanske repatrieringspolitiken som det numera mest är frågan om. Vi har pratat mycket om det under vintern och då mot bakgrund av ett antal uppmärksammade fall av utvisningar. Tonårsutvisningar har ju blivit begrepp i medierna. Förra året fick vi också exempel på en spädbarnsutvisning. Det var Sveriges Radio som berättade om det fallet. Vi ska tala om enskilda fallen, vi ska också prata om de politiska konsekvenserna. För det är ju många politiker som har reagerat och menar att fallen visar att någonting gått fel i politiken. Och en del tyckare och journalister ser det här som intäkt på att opinionen har vänt. Till och med Jimmy Åkesson har faktiskt med anledning av de här så kallade tonårsutvisningarna uttalat sig och sagt så här. En nybliven vuxen kan dock inte fullt ut bära sina föräldrars misstag. Prioriteringen ska vara tydlig. Mördare, våldtäktsmän och säkerhetshot ska utvisas medan unga som arbetar, studerar och i allt väsentlig mening har anpassat sig och gjort Sverige till sitt måste ges en chans. Paulina, jag tänkte faktiskt börja med dig. Du var ju inte med förra gången, och det beklagade jag, för du är ju den mest migrationsskeptiska på redaktionen. Utifrån den debatt vi har fått nu om de här utvisningarna, vad är det du först och främst tänker på då?
Jag tänker på att vi har fått en mediekampanj. Jag var inne på Expressen nu, precis innan vi gick in i studion, och såg en rubrik om att ytterligare en person utvisas. Det bär prägel av kampanj, att nu är utvisning i sig, en enskild person som får ett utvisningsbeslut, är en nyhet. Och vi har sett de här kampanjerna förut, under hela mitt liv i alla fall. Och jag har sett dem i samband med kampanjen för de så kallat apatiska barnen som skapade ett stort lidande. Kampanjen för de så kallade ensamkommande barnen som var så kallade i hög grad. Våra medier är mer migrationsvänliga än den svenska allmänheten. Den svenska allmänheten vill inte ha samma migrationspolitik som medierna. Och nu har man hittat det här, man pratar om bebisutvisningar, vilket är helt... Det är ett påhitt, skulle jag säga. Alltså, och det bygger på att man inte förstår skillnaden på att ett barn som rättssubjekt får ett eget utvisningsbeslut, det betyder inte att barnet ensamt ska utvisas, eller att ensamma barn sätts på plan medan deras föräldrar är kvar i Sverige. Det är ju inte det är frågan om. Vi har fått en strängare migrationspolitik. Vi är mindre generösa med att låta människor stanna i Sverige. Och det betyder att även barn får utvisningsbeslut, vilket naturligtvis betyder att de tillsammans med sina föräldrar ska lämna landet.
Mm. Vi stoppar där, det finns mycket att prata om. Bara en fråga om jag går vidare till övriga. När du säger kampanj, är du så att säga intentionalist där, eller strukturalist? Är det liksom någon som driver kampanjen med de uttalade politiska ambitionerna, eller har det liksom blivit så här för att det är så mekaniken ser ut?
Jag tror inte att det sitter en chef och har sagt nu allihopa ska vi ha den här kampanjen. Men journalister är flockdjur, och man delar en upprördhet därför att man delar politiska uppfattningar.
Nej, men okej, mer åt det strukturalistiska hållet då. Jag går direkt över till Peter med den här heta vedklabben. Paulina säger att det här ska förstås som en mediekampanj. Håller du med?
Nej.
Nej, varför inte?
Nej, men jag tänker så här, kampanj eller inte. Alltså, den första frågan man behöver ställa sig är så här, det som rapporteras, är det sant? Mm. Och relevant? Och jag tycker att, ja, nu har inte jag koll på alla de här enskilda fallen som har rapporterats, men i stort tycker jag ju att det är det. Alltså det är ju ganska givet att nu har vi kommit dit hän i omläggningen av politiken, att det liksom journalistiskt blir tämligen självklart att följa upp konsekvenserna. Alltså vad blir resultatet i slutändan av den politiska förändring som, och politiska omläggning som har ägt rum. Och det, så att, sen är det ju, sen finns det ju, det här har jag ju sagt förut, men det, alltså, det är klart att det finns någon form av liksom ideologiska drivkrafter hos journalister, och hos en hel del journalister i den meningen att man har någon slags journalistideologi. Alltså vad som blir en journalistisk story, det vet vi ju. Alltså det är liksom, det är ju de individuella fallen, det är där det finns en konflikt, det finns ett offer, det finns någon slags förövare. Alltså det är en ganska given rollbesättning, och journalismen bär ju drag av vänsternarrativ liksom.
Mm. Replik, Paulina?
Nej, det är inte bara journalism och vänsternarrativ. Alltså vi kan jämföra det här med en annan sak som historia som följer ihop som en som inte var intressant ganska fort, och det var ju det här med övergreppen i äldrevården, där egentligen utifrån alla liksom journalismdrivkrafter så borde det vara så att det här skulle vara väldigt stort. Det finns en väldigt tydlig koppling till migrationen, och där valde journalister att helt enkelt släppa det och gå vidare. Det hade man inte gjort om man inte hade varit så väldigt vänster.
Men förlåt, vem har släppt det här? Det har rapporterats jättemycket om det.
Nej, men det har inte alls varit en liksom... Det har inte alls trummats upp.
Har du räknat?
Nej, jag har inte räknat. Men det har inte trummats upp på samma sätt som till exempel de här grejerna. Och det är ingenting som det är för känsligt. Även om det touchar liksom feminismen som är ett hedersord för väldigt många journalister, så upphörde det här vara intressant väldigt fort. Mm. Och det är så här... det finns så mycket i de här historierna om utvisningar. Alltså, för några år sedan så uppmärksammades en pojke för att han hade då ägnat sig åt ideellt arbete, pojke i mellanstadieålder, som beskrevs som papperslös. Och det beskrevs som väldigt hemskt att han då inte hade så kallade papper då. Och själva ordet papperslös är missvisande eftersom många migranter slänger sina papper när de kommer till Sverige. Så att det är inte så att få komma hit ändå. Det är inte så att de är papperslösa i den meningen. Men papperslös betyder att man har inte rätt att vara kvar i Sverige. Men föräldrarna fortsätter att strunta i utvisningsbeslut. Eller fortsätter att strunta i att de inte har rätt att vara här. Vill vi uppmuntra till den här typen av beteende? Att människor säger, men titta, vi har ju barn. Och nu har vårt barn levt här ytterligare ett år och ytterligare ett. Och har liksom... haft sitt liv i Sverige. Är det människor som fattar sådana beslut som vi vill attrahera till Sverige? Är det den typen av beteende vi vill uppmuntra till? Och det tycker inte jag. Utan jag tycker att vi ska ha en ordnad migration. Och det är såhär, det finns en massa journalister uppenbarligen som driver kampanj för att vi inte ska ha det.
Okej, jag tar det vidare så här att huruvida Paulina tycker det har rapporterats för lite om våldtäkt i åldringsvården och för mycket om det här, Peter tycker annorlunda. Det här är ju en svår diskussion för det är väldigt, väldigt sällan någon har egentligen data att utgå ifrån. Det jag vet är det på gång AI-satsningar där man faktiskt rent kvantitativt ska mäta detta. Så vi kommer att ha bra siffror, men jag tror inte någon av er egentligen har det. Och då är det alltid frågan så här, hur mycket ska det vara för att glaset ska vara halvfullt eller halvtomt? Det kommer alltid vara kvar olika bedömningar och tolkningar här. Så jag vet inte om vi kommer vidare så mycket på den men bogen
jag,
egentligen.
Jag tycker det är en jättebra sak, men jag skulle vilja säga en sak
till. Dimension av det.
Men bara som svar till dig, Andreas. Nu pratar man ju redan om de här utvisningarna som någonting som potentiellt skulle kunna förändra valrörelsen. Jag hör ingen säga att journalister har ställt så mycket frågor om de här männen som begår övergrepp i äldrevården. Hur de har kunnat få komma till Sverige, hur de har kunnat få stanna här, hur de har kunnat få de här jobben. Man driver inte på det sättet att det här håller på att bli en valfråga. Därför att man tycker inte att det är viktigt av ideologiska skäl.
Peter ska snart säga, jag ska bara ha en fråga till dig, Paulina, till. Även Jimmy Åkesson som liksom är den största migrationskritiken i alla berg och skogar har ju liksom gått ut angående just det här med tonårsutvisningen. Mm. Är han också då så att säga lite offer för den här medialogiken? Att han blir lurad också?
Men tonårsutvisningen har vi pratat om förut. Det är inte riktigt samma sak som de här så kallade bebisutvisningarna. Bebisutvisningen är ju det är ett resultat av att snöbollen rullar och rullar och rullar.
Ja, okej, då är jag med. Vi ska återkomma till den. Peter, du ville säga något mer ytterligare?
Jo, men alltså, så här, den här typen av resonemang, liksom ostyrkta resonemang om att det skulle handla om en mediekampanj, det har man ju sett från en del tidigare representanter också. Jag tycker, alltså, oavsett om det är en kampanj eller inte, så tycker jag att det vittnar om ett sånt otroligt dåligt självförtroende från Tidöpartierna att de liksom inte liksom första stresstestet när man liksom ska hantera liksom de mer kontroversiella konsekvenserna av sin egen politik, ja, då ska man lägga skulden på medierna och det ska anklagas om kampanj och man börjar backa och alltså det är en form av att det första man gör när medier rapporterar saker som är sant och relevant, vilket det i de flesta fallen har varit, att då liksom gå på medierna, det är liksom ett bunkerbeteende som Tidöpartierna definitivt inte kommer att vinna val på. Mm.
Vi ska ta in Mattias här också. Nu har du lyssnat på två personer som tycker olika här. Vad är ditt perspektiv här?
Nej, jag delar väl Peters analys, vilket kanske ingen är förvånad över. Men jag tycker kanske att vi kommer bort från sakfrågan med den här typen av metadiskussioner och jämförelser och sånt där. Alltså, vi har ingen reglerad och ordnad migration. Särskilt inte på det område där det här har förekommit, framförallt de här tonårsutvisningarna med arbetskraftsinvandrare. Lunds universitet skrev ett remissvar för 2 år sedan. Jag vet inte om de är del i någon kampanj, men de konstaterade just att nuvarande lagstiftning är ett lapptäcke där inte minst forskarfamiljer och andra har haft svårt att förutse vilka regler som gäller, därför att det är väldigt olika på ganska slumpmässiga grunder, för det har ändrats hit och dit, och det är ju det som håller på att göra Sverige till ett mindre attraktivt land för familjer som är på väg hit där någon i familjen vill forska eller ta ett spetskompetensjobb och så. Alltså precis det vi vill locka. Så de här reglerna vi har nu ställer till problem för människor, och det tycker jag är det viktiga, och det är ju det som gör att, att de behöver åtgärdas ihop med förstås att det, det blir en bizarr humanitär situation.
Mm. Vi ska ta specifikt om det här då. Det var jag som kallade det spädbarnsutvisningen, för det är ju inte plural här. Den har ju fått stor uppmärksamhet. Då är det ju så att det rör sig om ett barn till så kallade spårbytare, det vill säga människor som har kommit hit och sökt asyl, inte har asylskäl, men då stannat på ett arbetstillstånd, det vill säga har bytt spår. Det är en möjlighet som nu försvinner. Och då får ett barn som föds här inte heller uppehållstillstånd, eftersom föräldrarnas uppehållstillstånd då inte kommer förlängas när det väl går ut, så att de kommer också avvisas. Här har ju många upprörts. Hur upprörda är vi? Peter, är du upprörd över det här fallet, det enskilda fallet?
Nej. Ja, det var en bra fråga. Alltså, jag tycker ju att det är orimligt att det här barnet ska behöva lämna landet själv. Nu kommer inte det bli fallet i det här ärendet. Men i strikt formell mening så beror ju det på att barnet råkar vara från Iran och att det inte sker några utvisningar. Därför att underåriga kan faktiskt utvisas själva. Det har hänt. Alltså, det finns det liksom utrymme för. Barnet har fått ett eget utvisningsbeslut. Och om föräldrarna inte väljer att avbryta sitt uppehälle i förtid innan deras eget tillstånd löper ut, så skulle i praktiken det barnet kunna utvisas med ordnat mottagande eller något sånt där, tror jag att det heter i utlänningslagstiftningen.
Ja, men för jag skulle precis säga att jag egentligen inte har blivit speciellt upprörd. Jag har varit ganska upprörd över tonårsutvisningen, vilket jag tycker är ganska konstigt. Men i det här fallet, i praktiken, så kommer ju föräldrarna då, som inte heller kommer få sina tillstånd förlängda, åka hem med det här barnet ifall det har varit möjligt. Nu är det inte möjligt i Iran, för att det är ju konstigt att stanna 2 månader extra utan... Ja, det är liksom, här finns det ju ett, så att säga, en pragmatism man ändå förhåller sig till. Så jag tycker så här, jag kan bli upprörd över att människor som har växt upp i Sverige och tillbringat en stor del av sin ungdomstid där inte får stanna. Men att ett barn som är född här och inte liksom har någon anknytning i övrigt inte får stanna, det gör mig inte... Jag vet inte, jag kanske kan hamna där.
Det håller inte jag med om. Därför att det här barnet är ju ett resultatet av... Lagstiftning har ju väldigt svårt att täcka in för alla möjliga situationer. Jag tror det stod till och med i propositionen till den här lagstiftningen att den här typen av situation skulle kunna inträffa. Alltså när det gäller tonårsutvisningen, då handlar det ju bara om när lagstiftningen betraktar en person som vuxen och ansvarig för sig själv. Där det då finns olikheter, att liksom det är en lagstiftning så är man vuxen när man är 18 och kan få lämna landet. Och när det gäller arbetstillstånd så är det 21. Men den tycker jag, det är liksom, där är det ju en logisk konsekvens av hur regelverket ser ut som är... Sen kan man tycka att det borde vara 21 i båda lagstiftningarna eller 18 i båda, men det är ju liksom ändå principen om att när du är vuxen och myndig så är du en egen person. Det blir inte jag upprörd över.
Ja, men den kan jag köpa, men jag tycker ändå liksom, jag hade det uppe när vi diskuterade med Douglas Thor och Ludvig Aspling. Det är ändå personer liksom som går i 2:an på gymnasiet. I praktiken så är det ändå liksom lite konstigt att man är i det läget när man har tillbringa att hela sin uppväxt i Sverige ska bli utsläckt. Men ett barn har ju ingen anknytning till Sverige. Det skulle innebära, om vi skulle tänka annorlunda, skulle ju då alla barn till asylsökande som råkar födas här få stanna i Sverige. Men den ordningen har vi ju inte. Den har ju USA exempelvis. Föds man i USA på amerikanskt territorium blir man amerikansk medborgare. Vi har ju inte den av... Eller jag vet inte, vad säger ni andra? Vad säger du, Mattias? Ni förstår inte hur jag tänker här. Jag tycker inte det är jättekonstigt egentligen. Att ska föräldrarna bort så får ju barnet följa med liksom.
Ja, jo, jag förstår det, och vi har den rättstraditionen kring medborgarskap. Då finns det ju ingen anledning att ändra på det. Men jag tycker det blir makabert när det kommer ett utvisningsbeslut till barnet som är före föräldrarna.
Ja, den formalian kan jag hålla med om, att det är konstigt att det kommer ett enskilt papper.
Men... Och jag förstår, alltså för den som inte är juridiskt bevandrad och får hem ett sånt beslut och ska förhålla sig till det, det måste ju vara fruktansvärt, ja, tänker jag.
Det kan jag förstå. Det är ju väldigt konstigt att man inte skriver på annorlunda sätt. Men jag menar, om man kommer hit och söker asyl i Sverige, får barn under tiden som asylsökan prövas, sen så avslås den, då får ju också barnet lämna Sverige.
Ja. Och där är jag helt med. Men, ja. men just det här liksom enskilda beslutet,
ja, okay,
och det att man liksom då tänker att det här är ju en konsekvens av att man misskötte det här avskaffade spårbytet som var rätt att ompröva eftersom det användes till väldigt mycket fusk, men människor hamnade i kläm som egentligen bara gjorde allt rätt och jobbade här, och det är liksom efterbörden av det vi ser den här diskussionen kring. Mm. Och det ska man också ha med sig, att de skulle vi också behöva ta hand om, liksom, att det här, att det finns en möjlighet för de som gjorde rätt, jobbar här, att få fortsätta med det.
Mm. Paulina, vill du lägga till någonting här?
Nej, egentligen inte.
Men okay. Jag tyckte du tog upp en intressant aspekt tidigare, Andreas. Alltså just det här. Jag tycker att Jimmy Åkesson, det är ju lite taco. Han kör lite taco. Alltså det här är ju första gången han blir lite pressad på sitt, liksom, på sin egen planhalva. Och han backar direkt. Jag vet inte om ni noterade att han höll ju ett nytt sånt här digitalt tal till nationen här under veckan.
Och det gör han ju bara i vissa speciella ögonblick.
Ja, och då det var ju inte lika urspårat som då under EU-valrörelsen. Men det var ju även den här gången så var det ju då det liberala vänsteretablissemanget som hade startat en kampanj, men likförbannat så backar han ju 24 alltså, timmar senare.
Jag håller ju inte med om att det är första gången Jimmy Åkesson blir pressad på migrationen. Du sa att för första gången han blir pressad så backar han plötsligt. Det här är väl första gången som han säger att nej, men vi gick för långt och det här behöver vi ändra. Mm. Och det är ju en åsikt man kan ha.
Mm. Peter?
Jo, nej, men fast så här, 24 timmar tidigare så sa han att en kampanj, alltså han har varit väldigt fladdrig här.
Jag tror att båda de sakerna är sanna. För mig är det helt uppenbart att det är en kampanj.
Jag förstår inte hur han skulle kunna tycka att det här går för långt. Alltså det här, en politik på EUs miniminivå, det är det här. Det är det här Sverigedemokraterna har velat ha.
Men det är ju intressant om vi spanar in en taco nu då, det är alltså då Trump always chickens out, det som brukar säga, så att Trump gillar att tala tufft, men när det smäller då backar han. Om det är en sån spaning vi har kring Åkesson, det är ju väldigt intressant.
Ja, absolut. Och jag tror att det här är ju, vad ska jag säga, information om Åkessons liksom förhandlingsstyrka, som jag tror att de övriga Tidöpartierna noterar med visst intresse inför liksom de fortsatta, ja, det kommer ju bli nya förhandlingar efter valet om det blir en högermajoritet.
Men egentligen, Åkesson är ju precis som alla andra politiker beroende ytterst av väljarna och opinionsvindar, och han är ju inte dummare än att han uppfattar kanske.
Nej, och så motiverade ju han sin att han backade. Alltså, om svenska folket han sa ju inte att han tyckte att det här hade gått för långt, utan om svenska folket tycker att det här är för mycket, då är han beredd att liksom titta över det.
Mm. Får jag lufta en alternativ teori kring varför vi ser enskilda fall dyka upp nu?
Vi älskar alternativa teorier.
Ja.
Kommer den från internet?
Alternativ fakta kanske?
Nej, men så här, jag är ju gammal nog att minnas hur det var när vi hade väldigt restriktiv migrationspolitik tidigare på 80- och 90-talet. Då var ju väldigt mycket av den mediala granskningen centrerad kring just enskilda fall. Så att restriktiva regler och medial uppmärksamhet kring enskilda fall som skulle kunna bli undantag, det är nog en återgång till det båda två, tänker jag, snarare än liksom en kampanj för att alla ska komma eller liksom ja, den, den typen.
Jag kommer ihåg den polska pojken Adam, det var i slutet på 80-talet, jag läste om honom i Kamratposten. Jag kommer ihåg Anna-Lisa Stojkan vars då, som hungerstrejkade och blev årets svensk, tror jag till och med.
Familjen Sincari.
För sin man, ja. Exakt. Mm. Så, det, ja
det, familjen Sincari uppe i Norrland. Ja,
mm. Nej, men alltså ja, för mig är det så slående att vi har ju inte motsvarande kampanjer om varför kom den här våldsverkaren in i landet? Vad är det för lagstiftning som gör att han kunde komma in? Vem är ansvarig för det? Alltså när migrationen inte fungerar som den ska, vilket den tyvärr allt för ofta gör, då har vi också en massa enskilda fall. Den här våldtäktsmannen, den här extremisten, den här hatpredikanten, hur kom de in i landet? Vad hände? Vad är det för lagstiftning? Hur ska vi täppa till de hålen? Den journalistiken existerar ju i princip inte.
Fast om någon invandrade hit och sen 10 år senare begår ett brott, så betyder ju inte det nödvändigtvis att den personen kom hit på felaktiga grunder eller att det beslutet var fel.
Jo, men det är, och det är där vi skiljer oss. Jag menar ju att då har
pröva någon på vad de eventuellt gör 10 år fram i tiden.
Man kan försöka ha en migration av människor som kommer att bidra till vårt samhälle, och varje gång det kommer in någon som inte gör det, då är det något som har skett som inte stämmer. Det är där vi skiljer oss i synen på migrationen.
Nej, vi skiljer oss i att liksom det är omöjligt att se i förhand hur människor kommer att agera i efterhand.
Jo, det är klart att det är omöjligt att se, men det är också så att vi ska försöka attrahera människor som är generellt laglydiga, vill leva i Sverige enligt Sverige, de regler vi har i vårt samhälle, de värderingar som präglar vårt samhälle. Och i hög grad så har vi ju inte haft den migrationen. Vi har ju haft människor som har kommit hit i stor omfattning som inte delar vårt lands grundläggande värderingar, som inte vill vara en del av vårt land, som inte har respekt till exempel för svenska kvinnor. Ett av de värsta fallen jag har läst i mitt liv är ju från migrationsvågen, den här så kallade dubbelvåldtäkten i Strängnäs, när en ung kvinna går förbi ett asylboende och blir våldtagen 2 gånger efter varandra därför att det råder kaos utanför det här asylboendet. Och en av gärningsmännen säger att han ger sig på henne för att hon är Swedish girl. Jag hade velat veta, vilka är de? Åkte de ut?
Men i det fallet åkte de hade ut? Vem är ansvarig för att de inte åkte ut?
Vem är ansvarig när de inte åkte ut sen? Vad är det för lagstiftning som gör att vi lockar till oss den killen som ville ge sig på en svensk tjej? Jag skulle vilja veta det, men det finns inte en sån journalistik.
Har inte du skrivit en bok om migrationspolitiken?
Ja, men det är jag. Ja, det är du. Hörrni, vi ska gå vidare. Vi stänger migrationslådan för idag. Den kommer, som ni vet, öppnas snart igen. Nu ska vi gå vidare. Snabbt mellanlanda i vad då? Ja, OS pågår ju. Nu byter jag ämne snabbt igen här för att det ska bli god stämning. Paulina, kollar du?
Ja.
Ja, skidalpinismen.
Den har jag inte tittat på. Jag har tänkt mycket på det här och så om skeleton. Det var väldigt roligt. Ja. Om det går fel så blir man ett skelett.
Ja,
det har jag tänkt mycket på. Sen såg jag förstås hockeyn.
Ja, det var ju tråkigt. Det gick dåligt för båda lagen där. Mattias, följer du noggrant?
Nej, jag har missat alltihop faktiskt. Jag
har missat alltihop. Peter?
Ja, jag har tittat mer än på länge. Alltså, så jag har uppnått den där stadiet som jag ofta gjorde i mina yngre dagar, när man känner en viss sorg när spelen närmar sig sitt slut. Ungefär som när På spåret-säsongen börjar.
Precis, och tänk om På spåret-säsongen bara skulle vara vart fjärde år. Jag och Peter skulle ju inte klara oss. Sverige har i alla fall mött sitt mål med antal medaljer. Jag tror man tog sin 16:e. Sandra Näslund tog väl en bronspeng alldeles innan vi började spela in, så det var toppen. Vi går vidare, och då ska det bli ekonomi. Det är någonting vi har redan poddat om i veckan, men det är ju så att Finanspolitiska rådet i måndags gav regeringen lite pisk på fingrarna för att man har varit lite lättsinnig i ekonomin, och framförallt för att man har lånat pengar till upprustning av försvaret. Det är ju inte bara regeringen som är ansvarig för det, det har ju alla partier överens om. Men det här tror man inte alls är bra, och att det kan bli dyrt för framtida generationer. Om vi börjar med dig, Mattias, har Finanspolitiska rådet rätt i sin kritik?
Jag tycker de har rätt i det viktigaste, nämligen i summan av alltihop. De har kritiserat att regeringen går med planerade underskott under, liksom, man har beviljat sig ett mer generöst mål, det så kallade balansmålet för finanspolitiken, och sen planerar man att att missa det varje år i 8 år. Och då börjar man ju undra vad man har det där målet till överhuvudtaget. Mm. Man ska skilja på lite olika utgifter här, för det jag tycker de gör fel är att de klumpar ihop kriget i Ukraina som man tagit utanför budget. Och det är lite grann, det är ett krig, det är lite som pandemin, oförutsedda utgifter, inte för en förutsägbar framtid. Lite grann sådär extraordinärt. Men sen har vi också en planerad tillväxt av det svenska försvaret som för varaktig framtid kommer att ligga på en högre kostnadsnivå. Och då har de här alla 8 partier beslutat sig för att vi lånar till hela ökningarna som sker etappvis. Och det får de kritik för att, därför att det är liksom fullt hanterbart att hantera det inom till exempel det här reformutrymmet som blir över. Det handlar om 13-20 miljarder per år. Det är mycket, men det går att finansiera. Mm. Att låna till det gör ju att det är lite grann som att du sitter, du får hyreshöjningar och du vet att det kommer inte sänkas igen. Hyran kommer att bli högre och högre. Men du tänker att det verkar jobbigt, vi lånar till det och så får vi ta det när den dagen kommer. Och utanpå det så har man dessutom beviljat sig ett väldigt, väldigt högt reformutrymme, mer än dubbelt så mycket som ansvariga myndigheter beräknade som, på runt 80 miljarder. Där hade man ju ledigt kunnat finansiera de här försvarsutgifterna, men då ville man istället genomföra en tillfällig sänkning av matmomsen och annat som vi då får under ett valår. Och det är just den här summan av det agerandet. Det gör ju oss till, om vi fortsätter på den vägen, om vi vänjer oss vid det här sättet att gå med ständiga underskott, då blir vi som USA, Storbritannien, andra länder i Europa som liksom ganska snabbt bygger på oss en väldigt stor skuld. Och det är väldigt svårt att ändra det här och liksom från ett år till annat säga att nej, men nu ska vi plötsligt få det här att gå ihop, vilket har varit meddelandet från i fredags från finansministern att ja, vi har kanske tappat greppet nu, men det gör att liksom nästa mandatperiod kommer vi vara jättesolida. Mm. Och det är ju svårt att se det, och hon har ju rätt där, men det är svårt att få det att gå ihop. Så jag tycker att Finanspolitiska rådets kritik sammantaget är rimlig, men jag delar den inte i alla delar.
En fråga till dig, Mattias. Finanspolitiska rådet är ju också kritiska till att man ligger fel konjunkturmässigt med stimulansåtgärder, är en sak. Och det andra är ju att man verkar lite skeptisk mot att finanspolitiken alls ska användas cykliskt, alltså konjunkturstabiliserande. Man vill hellre att penningpolitiken och Riksbanken ska sköta det. Vad tänker du om de punkterna?
Jag håller med om att det verkar ju onekligen, och det här är ju, man tänker ju väldigt keynesianskt att det är staten som ska få igång ekonomin genom stimulanser. Jag tror ju inte att det är, vi har rätt god empiri på att det inte riktigt funkar så, vare sig med penningpolitiska eller finanspolitiska stimulanser. Så det är lite grann ett falskt alternativ. Vi har definitivt prövat med penningpolitiska stimulanser och vi fick in, SNS hade en rapport som kom nu häromdagen bara om att svenska företag, dåliga företag går inte i konkurs längre, bra företag växer inte längre, produktiviteten blir sämre och vi har inte samma löneutveckling. Så det här drabbar oss, det drabbar ekonomins funktionssätt.
Mm. Vi har ju på sidan gjort, det är lite ironiskt det här då att Magdalena Andersson, hon är ju kritisk mot att regeringen spenderar för mycket. Lasse Heikensten då, Finanspolitiska rådets ordförande, gammal kanslihus höger här, håller koll. Ja, Peter, vad tänker du om det? Visst har vi skrivit om det på sidan att om det är lite ombytta roller så att säga.
Ja, alltså, Socialdemokraterna har ju på något sätt intagit alla positioner samtidigt här. Att, å ena sidan så har man liksom kritiserat det här ramverket och försökt att få det förändrat, och liksom det finns en stark socialdemokratisk opinion för att liksom gå ännu längre, att staten måste liksom satsa ännu mer och låna till investeringar. Och så när det nu händer så blir man plötsligt kritiker. Mm. Så att jag vet inte riktigt hur Socialdemokraterna får sina budskap att få ihop, och det verkar inte de själva heller tycker.
Mattias, sossarna går fram i sådana här kanéliknande manöver, Suhonen på ena flanken och Magdalena Andersson på andra flanken. Hur går det här ihop?
Ja, jag skriver ju om det idag, att liksom jag jämför det med när Ingvar Johansson vann fast han blev knockad. För det är ju lite grann vad som har hänt Suhonen och reformisterna och de här vänstersossarna. De har, för sossarna har beslutat sig då för att vara Viktor Bartkron på Expressen fyndigt uttryckte det som finanspolitiska rådets beväpnade gren. Och å andra sidan så har de då under hela kongressperioden, alla de här arbetsgrupperna och sådana här, om ni kommer ihåg, det var ju en oändlig löfteskarusell. Staten ska lösa allting och allt kallas investeringar när staten spenderar. Och det budgetpolitiska ramverket har ju för den typen av socialdemokrati snarare varit vad den vänsterliberala mediekonspirationen är för Jimmy Åkesson, liksom, den stora fienden. Mm. Och sen så blir den fienden partiledningen i det egna partiet. Så de har förlorat partiet, men verkar ju ha på ett sätt tyvärr vunnit sakdebatten, därför att det är ju den ordning som Tiderregeringen tyvärr har etablerat. Mm.
Det där med vakna du vann, det brukar jag ju säga till Paulina ibland när hon kör igång sin migrationsdebatt, så jag säger, vakna Paulina, du vann faktiskt den för 10 år sedan, men det är inte alltid du inser det.
Den är bra.
Du, när vi pratar nationalekonomi, jag la in då slaget vi kan ge för att göra dig lite glad, så vi fick lite referenser åt det hållet. Vad heter segraren där?
Va?
Hannibal.
Vilken fälla.
Ja. Nu är du bara dum, Andreas.
Nu är bara dum. Ja. Okej, finanspolitiska rådet läser man om idag från då Mattias.
Jag vill dock lägga till att jag är ju inte riktigt överens med Mattias här. Alla som läser vad jag skriver om klimatpolitik vet ju att jag inte är någon vän av ramverk som man liksom, att man sätter upp mål och ramar som man sen inte bryr sig om. Så att jag ser också hyckleriet, men jag tycker liksom rent ekonomiskt, alltså jag tycker att det är rimligt att låna till delar av uppbyggnad av försvaret. Alltså det var ju så här, det är bråttom, det är ett sätt att liksom inte fastna i liksom finansieringslåsningar utan kunna sätta igång. Och så här, Sverige har en väldigt låg statsskuld. Så att jag tror, jag är emot dåliga reformer, men jag tycker att de flesta reformer,
dåliga lån.
Nej, men fast jag tycker att de här reformerna som de här lånade pengarna, eller förändringarna som de här lånade pengarna används till, är bra. Mm. Och jag ser inte att det liksom, vi hamnar ju inte i skiten ekonomiskt.
Mattias?
Ja, men det är ändå, alltså här handlar det om utgifterna nu är ju lägre till försvaret än vad de kommer att vara under överskådlig tid i framtiden. De kommer att trappas upp och sen ligga kvar där på den högre nivån. Vi lämnar åt kommande generationer att finansiera både den försvarssatsning vi inte riktigt orkade fast den var en lägre kostnad per år och en högre kostnad per år. De ska ta båda två därför att vi inte riktigt orkade. Det är ett väldigt bekvämt politiskt beslut som de här 8 ansvariga partierna har fattat som kommer att landa i knät om 8 år hos andra politiker som ställs inför fullbordat faktum. Jag tycker det är ett typiskt fulsätt att liksom skjuta över en stor kostnad på framtida generationer.
Mm. Det värsta är att de är överens, så ingen kan säga vad jag sa.
Exakt.
Vi ska vidare. Vi
påminner... Det är lite som kommunala bolag när alla åker på resor och så tar man in det dyraste.
Så är det. Precis. Alla är med på det här, va? Kypan kan jag få in det här. Vi påminner när det gäller kringgående eller omslutande manövrar att det var ju så Rensköld gjorde vid Fraustaut också. Inte sant, Paulina?
Jag tänker på semlor.
Gör det. Rensköld, jag är bekant. Fältpåskälk. 1706 var det, tror jag. Vi går vidare och då låter det så här. Legalize it. Don't criticize it.
Peter Tors.
Ja, precis. Legalize it and advertise it. Det var väl ungefär, Peter, det du skrev faktiskt i veckan. Du har ju faktiskt skrivit om cannabis under en rubriken då som är, ja, ganska hård. Legalisera ju förr desto bättre. Inte helt okontroversiellt, men varför är det dags att legalisera nu? Cannabis alltså?
Jag tror faktiskt inte att det är så kontroversiellt. Av döma av den begränsade mailskörden så tror jag inte att det är ett så kontroversiellt ställningstagande längre.
Det är inte 1988 längre.
Nej. Varför? Alltså min poäng är så här, och det här, jag har ju varit legaliseringsförespråkare tidigare av liksom alla möjliga skäl, från liksom principiella frihetsskäl till liksom praktiska skäl, att krig, vad ska jag säga, det så kallade kriget mot narkotikan kostar mer än vad det smakar. Men jag skrev utifrån Johan Wicklén, som SVT-journalist, har skrivit en, han har varit med i podden också, har ju skrivit en väldigt intressant bok om liksom erfarenheterna i de länder som på olika sätt har avkriminaliserat och legaliserat cannabis de senaste åren. Det är ju en hel del, det är ju allt fler länder som gör det. Och en av liksom huvudpoängerna i hans bok, eller ett av huvudproblemen när man legaliserar en narkotikamarknad, det är ju att, ja, men som det är nu i Sverige och i andra länder också, det är ju liksom, det är ju en kriminell ekonomi, en svart ekonomi. Det är kriminella gäng och andra som sköter narkotikaförsäljningen och gör det ju väldigt professionellt. Så att de har ju skaffat sig, ju längre vi väntar med att legalisera, desto svårare är det att bryta de kriminellas makt över narkotikamarknaden. Alltså bara för att man legaliserar så försvinner ju inte den, vad säger, icke-legala marknaden bara för det, utan den legala marknaden behöver liksom vara, ha ett lika bra utbud, ett lika liksom professionell distribution, alltså lika bra service och allt sånt där. Och det blir svårare ju längre vi väntar, därav den här tillspetsade rubriken.
Mm. Paulina, senast vi pratade om det här så var väl du mer skeptisk än oss andra. Har Peter lyckats övertyga dig den här gången?
Nej, men Peter har jättebra argument. Det är, alltså, det är klart att det är så. Han beskriver väldigt väl vad kostnaden är med den narkotikapolitik vi har. Jag tycker ändå inte vi ska legalisera.
Varför inte?
Ja, men därför att det finns i den här legaliseringsdiskussionen så finns det ändå alltid ett förminskande av hur enormt farliga de här drogerna är. Speciellt för unga, speciellt unga som röker cannabis, kan få liksom livslånga konsekvenser. Ja, jag vet om att unga röker cannabis redan idag, men jag tror inte att vi släpper taget om det där om vi legaliserar på ett sätt som jag inte tycker vi ska göra.
Mm. Peter, vad säger du om det?
Ja, nu, just cannabis är ju inte farligt. Alltså det är farligare med alkohol än med cannabis.
Ja, men titta, ni ser.
Ja,
fast det är ju sant.
Nej, det är inte sant. Det är inte duggsant.
Jo, det är sant. Nej, kan du,
nej,
du kan,
det är inte duggsant. Och liksom så här, säger man någonting annat, då, så här, det är inte sant. Det får verkligen livslånga konsekvenser om du har otur när du röker cannabis, speciellt när du är ung, unga tonår. Så att det där är inte sant.
Peter, hur tänker du rent praktiskt? Ska cannabis, tänker du system, är det cannabis som ska rädda Systembolaget kvar, så att säga? Och tänker du åldersgräns, och vad tänker du kring det? Liksom? Alltså, eller har du kommit så långt?
Johan Wicklén skissar ju på några olika liksom framtidsscenarier. Han leker med några olika framtidsscenarier. Jag har ju ofta uppfattningen att liksom när man ska göra politiska förändringar så man är ju ganska styrd av sin liksom institutionella historia, så alltså man kan liksom inte bara Man kan inte göra hur som helst, utan man måste ta hänsyn till hur saker ser ut. Jag tror att det som ligger, om Sverige skulle legalisera, så tror jag att det som ligger närmast till hands är ju någon form av systembolagsmodell. Därför att vi har inte den historien av att, mer än med tobak, att liksom ha försäljning var som helst, eller liksom någon form av med bara så här licensiering. Så att, jag tror att det är den mest framkomliga vägen, även om jag önskar att man kunde välja en annan väg, men det är ju lätt att önska.
Det skulle bli väldigt ironiskt om det är liksom The Wack och Tobacco som räddar Systembolaget kvar. det är intressant, för jag har varit inne på det. Nu är ändå då, du skriver det på Svenska Dagbladets ledarsida, du är näst högsta hönset där, den här konservativa bastion som skriver detta, som sagt inte kontroversiellt. Du får knappt på några mejl, det är ingen, det har ju ändå, opinionsläget kring det här har ju förändrats enormt mycket de senaste decennierna. Det kan vi ju konstatera allihop.
Jag tyckte att det var intressant. Vi fick ju en replik, eller jag fick ju en replik på ett svar på den här artikeln av Riksförbundet
Narkotikafritt
samhälle. Det var ju väldigt liksom förutsägbart att det var just de som ville svara. Men även, alltså, hade de svarat för 10 år sedan, då hade ju svaret handlat om hur farlig jag var. Alltså någon form av att försöka fula ut mig. Men nu kom de med... Alltså,
det var ju förnuftigt svar, tycker jag faktiskt.
Ja, alltså goda argument. Alltså, så här, vi ser det du ser, men vi drar andra slutsatser.
Ja, och RNS, det är ju liksom gamla bejerotarna liksom, som delar med Mattias.
Ja.
Som liksom för 25 år sedan var det viktigt att då fick ju inte avvikande röster finnas, för det var i sig emot den svenska modellen där alla skulle tycka samma sak. Paulina, du
ja, men det, det där tycker jag är en väldigt sund samhällsutveckling.
Jag tackar fan för det.
Och det är några så här, ja men det är Sara Skyttedal, det är Hanif Bali, det är liksom, ja, ni inte minst som har liksom gått i bräschen för det här. Och det tycker jag är jättebra. Jag tycker generellt att det är bra med en åsiktspluralism och att man inte håller på och fular ut varandra.
Ja, vi är mot åsiktskorridoren även här. Alltså.
Ja, det är klart att vi är det. Och det är klart att vi ska ha ett prövande samtal om det här också.
Jag måste bara ta ett exempel. Mattias, du kanske minns det här. Det var ett debattprogram på sent 90-tal, början 00-tal. Hax var med, alltså Henrik Alexandersson, den gamla Frihetsfronten, och förde fram argument. Och det kom någon karl som debatterade mot honom som frågade honom första fråga: är du påverkad av narkotika just nu? Man tror ju det. Alltså, det var den typen.
Jag har själv debatterat frågan sedan 90-talet.
Det var så knäppt liksom. Att den enda som kunde liksom ha avvakna åsikter måste alltså själv vara omtöcknad av narkotika.
Och det är ju så, alltså... I princip så är det den personen som har den synen som fortfarande hör av sig och är negativ när man skriver om det här. Jag har ju skrivit kanske 15-20-tal artiklar i den här frågan. Det är bra att Peter också skriver så det kommer upp i podden. Men jag får ändå anmäla avvikande åsikt om det här med Systembolaget, för... jag tycker att både i samtalet jag hade med Wiklén och i hans bok så framgår det rätt bra att har man prio på att slå ut gängens marknad, då är det viktigaste att det liksom är kvalitet, trygghet, kul och bra leveranssäkerhet på produkterna. I Tyskland har man fått en ironisk oavsedd legalisering via apoteken, och eftersom den cannabisen är då både billigare och mer pålitlig så ringer langarna till tidigare kunder och undrar var de tog vägen. Och det är ju den effekten du vill ha, och då måste man konkurrera med både pris och kvalitet.
Mattias, sen kommer de kriminella gängen hitta på någonting annat att göra, och sen så sitter vi där med dem ändå, och våra ungdomar tycker och tror att cannabis inte är farligt för dem.
Mattias? Fast alltså, där man legaliserat så ser man inte alls, man har ju dels åldersgränser, man ser inte alls någon nödvändig ökning bland ungdomar. Det är snarare så att det har fått lite boomerfaktor när liksom föräldrarna brukar legal narkotika. Så det här är farhågor som är teoretiska mer än vad man ser där man faktiskt legaliserar.
Mattias eller Peter, vi har ett antal exempel nu på praktiska legaliseringar. Vad skulle ni säga är best practice för oss inför framtiden än så länge?
Kanada i mångt och mycket. Just att nationellt legalisera så att man inte får... För USA har enorma problem med liksom att flytta mellan delstater, och det skapar nischmarknader för kriminella. Och sen, det är ju också ett problem när man tillåter rökning överallt i storstäderna, därför att det förstör närmiljön. Det är liksom det, alltså på riktigt ett av de större problemen. Och det kräver ju liksom att du får inte röka överallt. Det behöver man reglera på något sätt. Men det är snarare i det lärandet man behöver fasa in erfarenheterna än liksom att förkasta det.
Peter, vad säger du? Har vi något best practice?
Ja, men jag håller utifrån Wicklingens bok, så tycker jag att det är Kanada som framstår som det land där det har fungerat bäst, av de anledningar som Mattias ger, och också att i USA är liksom, i vissa delstater är det på vissa sätt väldigt fritt, men där det är liksom licensieringssystem kring försäljning och odling är liksom så byråkratiskt och så dyrt att det liksom, då är det, ja, men det skapar för stora trösklar för de seriösa legala aktörerna.
Peter, jag måste säga, du har ju lite aura att inte vara en del av stonerkulturen, men ändå veta väldigt mycket om stonerkulturen. Förstår du vad jag menar? Alltså, det känns som du satt i datasalen på gymnasiet och trålade den tidens Usenet-diskussioner om Ganja-material. Har jag rätt i det liksom? Du vill gärna veta mycket om det här.
Som vanligt önskar jag att jag kunde svara ja, men...
Det var fel ut igen.
Ja, faktiskt.
Lite roligt var det väl, Paulina?
Peter är en sån där som köpte med sig en bong hem från Amsterdamresan.
Han köpte inte knark, han köpte tröjan liksom.
Ja, precis. Ja.
Men jag ska ju faktiskt till Amsterdam på Valborg, så jag kanske kommer hem med nyfunna kunskaper.
Oj. Vi ska gå vidare. Då ska vi då prata lite om en rapport som kom i veckan som Paulina har skrivit om. Och det är då Forum för levande historia som har gjort en undersökning. Ja, de flesta har hört talas om det, men Paulina, take it from here. Vad har de undersökt?
Förlåt, jag trodde att jag hade föredragit redan. De har undersökt attityder bland ungdomar, vilket de har gjort med jämna mellanrum. Man pratar om den här rapporten på ett ganska märkligt sätt, att det är en stor överraskning till exempel att toleransen för HBT-personer som går ner. Sen så finns det saker i själva den här undersökningen som är konstiga, alltså, lång historia. Men det som är uppenbart är ju att migrationen har ju påverkat även där. Alltså, toleransen för HBT är ju särskilt låg bland elever med invandrarbakgrund, pojkar med invandrarbakgrund speciellt. Och det är ju så här, det minst överraskande resultatet man skulle kunna få. Samma sak, toleransen för judar är låg i den gruppen. Och det här vet vi ju inte bara från tidigare undersökningar på den myndigheten, utan överhuvudtaget från europeisk forskning de senaste 20 åren så vet vi att det ser ut så här. Det är ett av de absolut viktigaste skälen till att vi ska ha en stram migration. Alltså, vi har fått enorma problem i Europa överhuvudtaget med Västeuropa med intolerans i migrationens spår. Och det finns ingen storstad i Västeuropa som inte har fått de här problemen kring parallellsamhällen där kvinnor förtrycks och minoriteter förtrycks, och där det är svårt att, skulle vara svårt att ha en pride-parad liksom. Så att vi vet ju det här, och det här är...
Okej, det bekräftar det du redan vet. En fråga här som jag funderar på, eller vad tror ni andra, Peter, det som Paulina säger generellt över gruppen då, så har ju jag läst snabbläst rapporten, kan man se ifall de olika grupperna växt olika starkt, eller ser man bara det på helheten så att säga, intoleransen?
Nej, man ser det nedbrytet på olika grupper. Och sen så,
att det är högre vissa grupper, men kan man se tillväxt i olika grupper?
Ja, okay. Alltså sen den senaste undersökningen som de har gjort, ja.
Okej, okay. Peter?
Det Paulina säger är ju helt korrekt och inte ett dugg förvånande. Men man ser just när det gäller inställningen till HBT-personer så är ju förändringen, alltså så här, det har blivit en mer negativ attityd, inte där liksom migrationen är en förklaring, men det går bredare än så. Det är ju liksom framförallt bland killar som...
Det är helt riktigt. Jag tänkte komma till det faktiskt.
Mm. Vad kan det bero på?
Jag tror att det helt enkelt är en konsekvens av att det har blivit en overload av... att det har blivit närmast ett obligatorium. Någonting man måste liksom så här bekänna trohet till. Det har blivit ett krav uppifrån med liksom...
Ja, då sparkar man bakut helt enkelt.
Ja, prideflaggor på offentliga flaggstänger och liksom hela transgrejen, att om man inte omedelbart accepterar att en man som kallar sig för en kvinna är en kvinna, då är man dum och då får man inte vara med. Jag tror att det är... Alltså, jag befann mig i liksom pro-HBT-svängen på 90-talet, alltså... När man pratade om partnerskap och så vidare. Alltså så. När vi var unga och var luffare. Och jag gick med i någon av de första Pride-paraderna i Stockholm. Nu kommer någon säkert rätta mig och säga att det inte var de första. Men det var så 99-2000 liksom, som jag gick i Pride-tåg. Och då var ju det någonting vi gjorde i revolt mot föräldragenerationen lite grann. Mm. Det var en ny liksom, fråga. Det var vår grej och vi slogs för det här och som jag brukar berätta för ungdomarna, alltså den här klubben Tip Top då på Sveavägen, minns du den, Andreas?
Ja, det var det gamla huset, var det inte det?
Eller... Ja, precis. Det fanns en gayklubb som hette Tip Top. Och Tip Top hade öppet på julafton. Mm. Varför hade man det? Därför att böger och flator ofta var uteslutna från sina familjer från att vara med och fira julafton. Alltså, det var en helt annan värld på 90-talet. Det kändes som en otroligt viktig, eller det var en otroligt viktig strid på riktigt. Hade jag varit ung idag så hade jag känt liksom en motvilja inför att behöva att det finns liksom ett dekret uppifrån att om inte du går med på våra premisser kring HBT, att det finns en heteronormativitet och att det är dåligt. Jaha, varför är det dåligt? Det är klart att det är norm. Och hela den här liksom ortodoxin kring trans, jag hade förmodligen också sparkat bakut mot det.
Okay.
Just för att det är så påbjudet och så påbjudet uppifrån och så långtgående. Så att där tror jag att det finns en reaktion.
Mm. Vad tror andra om det? Att det här är då ett ungdomligt backlash mot vad man uppfattar som ett vuxenetablissemang som pådyvlar? Peter?
Ja, jag tror jag har inte någon liksom grund för det här i undersökningen, för de resonerar inte så mycket kring förklaringar, men min hypotes är att för många unga killar så har HBT-frågan, om man säger så, blivit en proxy för woke. Alltså det är liksom, det här är en proxy för ett ökat woke-motstånd.
Mm. Det är ett sätt att säga, låt oss vara.
Mm. Mattias, du har inte sagt något på ämnet. Vill du säga något?
Ja, alltså det är både och. För jag menar, det är klart att det finns en överreaktion. Det kan vi ju se med de här nazistiska klubbarna och sånt där. Det finns ju en sån ungdomsrörelse. Det är ju extremen av en motreaktion mot att trycka ner det i halsen som har tagits för långt och blivit våldsam. Och den får ju liksom... Det är ju ett ont fenomen. Motreaktionen bland andra är väl ett gott fenomen, att man inte nödvändigtvis sväljer allt. Jag har inte tittat mycket på den här, men jag fick upp en sida som jag tyckte var rätt fin ändå kring liksom hur de här majoriteterna ändå ser på frågor om pluralism och tolerans. Och då är det liksom... Ja, runt 70-80% som landar i stolpar av att folk får leva som de vill. Det är viktigt att människor får få vara som de vill, få tro som de vill, göra som de vill och sådär. Väldigt många positiva till det. Och sen kommer det till, ja, men tycker du själv att det är viktigt att liksom utmanas i dina åsikter eller konfronteras med hur andra livsstilar och andras tro och sådär, då är den största stapeln den i mitten som är, det spelar ingen roll för mig. Mm. Man är inte nödvändigtvis engagerad i hur andra lever, men man vill generellt sett lämna folk i fred och lämna utrymme i samhället för folk att leva som de vill. Och det här är ju det som ständigt liksom misstolkas. Är du inte en entusiast så är du suspekt. Det är ju det som Woke och annat har handlat om, att du måste liksom ställa dig i klappkören och bejaka och liksom vara del av allt annat. Liksom vanlig enkel livsstilstolerans duger inte. Men det är den vanligaste ståndpunkten, och det tycker jag verkar, det ihop med att man uppmuntrar andra, ja, tycker jag var rätt sunt ändå.
Apropå narkotikadebatten på 1900-talet, Mattias, där med att vissa positioner inte ansågs. Ja, Paulina, vill du stänga debatten innan vi går vidare?
Jo, men sen så har tidningen Fokus skrivit också en annan aspekt av det här. Det är att många unga idag är skeptiska till eller rädda för invandring. Och det är också en sån här sak, det kan man ju läsa som att unga håller på att bli liksom högerextremister. Jag tror inte att det är så. Jag tror att det är ett uttryck för att vi har en generation villebråd som helt enkelt är rädd för.
Det kan ju också ha att göra med att hela föräldragenerationens politiker gemensamt säger att vi inte ska ha invandring för det är farligt.
Jag tror att alltså så här, ungdomar idag lever mycket närmare det mångkulturella samhället än vad vi gör i vårt vardagsliv. Dels därför att alltså, man lever mer i, liksom, i skolan och på ungdomsgården och så vidare, och det finns en stor rädsla för gäng som kommer från utsatta områden.
Ja, det är något som kräglar den här generationen. Ju i, undersökning. Det är ju faktiskt, jag tror det är första tabellen, eller första frågan i den här undersökningen är ju att eleverna har fått svara på vad de är oroliga för inför framtiden. Och liksom klart i topp ligger ju ökad brottslighet. Alltså det är 77% som är ganska eller mycket oroliga. Och sen är det liksom ett långt glapp ner till nästa fråga.
Hörrni, jag har inte hunnit läsa hela än. Jag kommer till hälften ungefär. Förhoppningsvis ska vi ta upp det här i podden nästa vecka. Vi håller tummarna för det. Så länge ska vi gå vidare och prata om vad det faktiskt har poddats om i veckan. För det har det ju, det har poddats. Och det har poddats glatt och otvunget som vanligt. I måndags pratade vi Finanspolitiska rådet. Då var Christian Ekström, vd på Skattebetalarnas förening här. Och Torbjörn Holle från LO. De var ganska överens om mycket faktiskt. I tisdags var det kul. Då hade jag klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari på besök. Hon är ju jättekul. Och ja, Paulina, lyssnar du?
Jag har inte lyssnat
där. Nej, då har du en liten smällkaramell kvar till helgen, kan jag berätta. I onsdags var det Mattias som stod för violinerna. Då var Anders Jonsson här och pratade om nyliberalism. Och inte vilken nyliberalism som helst, utan gammal nyliberalism. Mattias, hur var det?
Ja, men det var ett väldigt roligt samtal. Mm. Det är alltså nyliberalerna från 1867 med August Blanche och andra som bland annat såg till att bygga Karl den XII staty, vilket man inte kan tro med tanke på det 1900-tals arv den har genererat.
Precis. Det är nyliberalismens fel.
Jag inte kände till.
Precis. Igår pratade vi Nobelcenter. Det var riktigt kul. Nike Örbrink från KD och Henrik Nerlund från Skönhetsrådet var här. Peter, har du lyssnat på det?
Nej, men jag tänkte göra det ikväll när jag lagar fredagsmiddagen.
Det var riktigt, riktigt roligt. Nike är ju suveränt kul och Henrik är ju så kunnig och bra. Vilken blandning! Det saknades varken bas, virvel eller hi-hat eller puker och cymbaler för den delen. Alltså, det är egentligen helt sjukt. För samma summa som man typ köper lördagsgodis för på P3 varje vecka så får man liksom det här. Tänk om den skattefinansierade radion hade varit så här effektiv, Paulina.
Det tänker jag på ibland.
Ja, det är ursäkt att jag blåser i min egen basun, men ibland måste jag det. Liksom.
Det har man rätt att göra.
De har rätt att göra. Vi ska gå vidare och då ska vi gå förbi posten rättelser. Har vi några? Jag tror faktiskt inte det har kommit in någon, men hör gärna av er ifall ni upptäcker saker som har blivit fel. Det är vi tacksamma för. Så går vi raskt vidare till mitt favoritmoment som vi kallar svar direkt. Ett moment som ju gått många djupt till sinnes. Det händer ständigt att jag möter människor som grubblat över det. Som inte kan släppa vad som kommer fram med det. Det liksom kryper under skinnet. Det finns kvar. Det är det sista man tänker på innan man somnar. Det första som dyker upp i hjärnan innan man, när man vaknar. För nu ska vi alltså kontrollera hur väl lämpade ledarskribenterna är för sin kärnfunktion här i samhället. Det vill säga att tycka och göra det helt jävla vilt. Jag kommer presentera några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för kollegorna. Och de ska omedelbart förklara om de är för eller emot eller om de säger ja eller nej. Och snabbare än Ali Esbati strör palmer och brer ut kläder framför Jimmy Åkesson ska det gå. För nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Ja.
Apropå statlig radio, mediemyndigheterna beslutar om vilka som får de tre nationella sändningstillstånden för kommersiell radio i framtiden. Och då är det så att bland annat klassiska Energy, soundtrack för mångas tonårstid, åker ut. Och bland de som åker in är Aftonbladet, våra kollegor ovanför oss i huset. Aftonbladet Radio kommer bli en aktualitetskanal med nyheter, fördjupade reportage, sport, kultur, underhållning och musik. Och mediemyndigheten menar att detta kommer stärka mångfalden på den kommersiella radiomarknaden. Staten vill att Aftonbladet ska sända radio. Är vi för eller emot? Gällas svar direkt.
Det låter fasansfullt.
För.
För. Du är emot, Paulina.
Jag vill bara rent för att säga på innehållsmässig grund.
Varför är det här så hemskt?
Ja, men det säger sig väl självt med Aftonbladet. Men jag blev förvånad av att det funkar så. Att ett företag, att Energy helt plötsligt får veta att det är tack och hej efter alla år. För att det är så, för att en myndighet har bestämt så.
De kan ju fortfarande få regionala tillstånd, ska sägas. Det här var de nationella. Peter, varför var det här det bästa sen skivat på
Ja, alltså jag tyckte bara att det var så skönt. Jag tyckte hela nyheterna om det kändes väldigt retro.
Ja,
det
här med
att dela ut frekvenser. Det känns väldigt 90-tal. Så ja. Därför är jag för.
Ja, men det är ju ganska självklart. Alltså den politiska snedvridningen i eten med P3, då måste ju Aftonbladet kultur komma in och väga upp, känner jag. Liksom.
Men vilket håll väger de uppåt?
Är den beväpnade grenen.
Blir det höger eller vänster?
Ja, det var det som var skämtet.
Jo, men...
Du försökte också skämta, förlåt.
Jag försökte också skämta.
Det var jättebra. Mattias, varför tycker du det här är så bra? Du är ju gammal Aftonbladet kulturskribent. Du kan ju få vara med. Får du egen radioshow?
Ja, vem vet. Nej, men jag tycker väl det är kul om radion kan bli med. För det har ju lite grann varit en besvikelse med radion. Och jag tycker att man ska ha fler frekvenser som är nationella. Jag förstår inte varför det bara är tre. Det kan inte vara tekniskt.
Jo, det är det tydligen.
Är det det?
Ja, vad jag har förstått så är det för att dels det måste ju samordnas med den skattefinansierade radion och sen är det måste ju med grannländer och sånt där också så att man inte i gränsområden går över på varandra. Så att, vad jag har förstått så är det max tre med tanke på hur många regionala som finns också. Samt närradio.
Ja, det låter ju väldigt skumt. För vad man hade velat ha in är ju liksom alltså mer pratradio och sånt där som man har i andra länder med lite olika, alltså typ en Henrik Jönssons radiokanal eller vad det man kan tänka sig. Liksom. Mm. Då får man väl hoppas vidare.
Det blir Aftonbladet kultur istället helt opolitiskt. Vi går vidare. USAs regering planerar att skapa en webbplats där människor från andra länder ska kunna se material och källor som är förbjudna i de egna länderna. Det gäller exempelvis europeer som via lagar hindras från att se hets mot folkgrupp eller terrorpropaganda eller annat förbjudet. Sajten ska ligga på freedom.gov. Den ligger redan uppe med budskapet Freedom is coming, information is power. Reclaim your human right to free expression. Get ready. Så tycker USA, vad tycker vi? En sajt som USA lägger upp där vi kan se det som våra lagar förbjuder oss att se. Är vi för eller mot? Jag svarar direkt.
Jag är för.
Du är för? Peter?
Mot.
Du är not ready, hör jag där.
Nej, jag är inte heller ready.
Ni är inte heller ready. Mattias, varför är det här så bra?
Men jag tänker att det är liksom alltid bra med länder som granskar varandra och försöker liksom kritisera varandra när man är dåliga och påpeka varandras skavanker. Det kanske också framgår att det inte var så mycket eller att det var sånt som faktiskt borde vara. Så jag tror det bara kan leda till ökad förståelse för
Bra sagt, Mattias. Jag håller helt med. Jag tycker det är jättekonstigt att vi i Europa... Det är väl fortfarande så att vi inte kan se Russia Today. Visst, det är fortfarande spärrat. Vilket jag tycker är helt sjukt. Det gör mig otroligt irriterat.
Så... Fanns det facit på den här svardirekten alltså?
Ja, det fanns ett facit. När det är yttrandefrihet finns det alltid ett facit. Och då är mer yttrandefrihet alltid bra. Vi går vidare med en till. Och då konstaterar jag att Tidöpartierna vill se över förtalsreglerna. Det skriver man om i en debattartikel i Aftonbladet. Vi har kommit överens om att vi vill se över vad som ska utgöra förtal, till exempel vilken mån man ska få sprida uppgifter som framkommer av domar för att varna sin omgivning för personer som dömts för allvarlig brottslighet såsom sexualbrott mot barn. Mm. Så tycker de, de vill se över förtalsreglerna, men jag frågar skarpare. Tycker vi att lagen bör ändras så att det ska bli möjligt att sprida uppgifter som framkommer av domar för att varna andra för sexualbrottslingar, och alltså pedofiler helt enkelt? Ja eller nej? Eller svar direkt.
Ja.
Du vill ha en blick? Ja. Mattias?
Ja, jag tycker som utredningen, jag vill gärna titta på det med för- och nackdelar.
Jag har tittat på några domar som har förekommit, och då är det ju så att folk som säger att man lägger upp det för att varna andra döms ju ändå, för man tycker att man har spritt det till för många och sådär. Liksom att man, så att,
Jag tänker lite grann på de här som dömdes liksom för... de här satansriterna och annat på 90-talet, och så ska det leva vidare och sådär.
Ja, det är ju en aspekt förstås.
Men skulle man inte kunna lägga upp de här varningarna på freedom.gov?
Ja. Det lär ju säkert komma och bli ett exempel på vad som kanske borde vara begränsat eller inte.
Hörrni, tack för det. Bra svarat allihopa. Vi ska gå vidare, och då har det blivit dags för mitt favoritment. Det som vi kallar Är du smart eller en ledarskribent? Vad är nu detta, tänker vän av ordning? Ja, inte är det någonting som vän av ordning kommer uppskatta, för nu blir det oordning, närmast antiordning. Hierarkier vänds upp och ner, det förgivettagna blir förtviveltaget, och det mesta kommer vara bak och fram och ut och in. Vi ska undersöka vad de tre ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis ägnat en timme att tycka om. Och ni där hemma kan också vara med på detta, och går det bättre för er än vad det gör för Paulina, Mattias och Peter, då är ni faktiskt smartare än en ledarskribent, och då kan ni ju ägna fastan åt att reflektera över detta fina faktum. Reglerna kan ni, man svarar med sitt namn. Vill man chansen att läsa färdigt frågan så får man det. Då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har ett svar per fråga, och vinnaren slipper berätta för Paulina att tisdagssemlan tyvärr är inställd. Den var kvar från förra veckan, det var trist. Hur gick det senast? Mattias och Peter gjorde upp i en utslagsfråga om knark faktiskt. Och Mattias tog förstås hem på bättre drogkunskaper. Men nu Paulina med i opiumhålan igen, så vad som helst kan hända. Är ni redo? Vi har ju pratat om det finanspolitiska rådet, vars ordförande ju heter Lars Heikensten. Men vad hette hans företrädare på den posten? Hans närmast företrädare. Mattias?
Var det Lars Calmfors?
Nej, han var lite längre tillbaks i historien.
Peter? Det är ju hon. Cecilia heter hon det.
Det var det inte. Det var nej. Harry Flam. Mm.
Pappa Flam.
Det var svårt. Vi fortsätter. Lars Heikensten var ju mellan 2003 och 2005 riksbankschef. Vad hette hans företrädare på den posten då?
Peter? Urban Bäckström.
Det var helt rätt. Urban Bäckström, han var ju, blev ju chef för svenskt, eller vd för Svenskt Näringsliv 2005, vilket han var till 2014. Vad hette hans efterträdare på den posten?
Det här går ju bra.
För helvete.
Mattias?
Det var... Nej, Svenskt Näringsliv, herregud.
Det här är jättedåligt givet att de bestämmer vad vi ska skriva för något.
Ja, det är väldigt illa. Ja.
Peter? Var det Karola det? Lämne?
Ja, det var helt rätt.
Det var det.
Killiga frågor då, Paulina.
Ja,
intressant.
Verkligen.
Hörrni, vi lämnar sånt där. Vi har ju pratat Forum för levande historia. Myndigheten bildades 2003 och var ju en fortsättning på informationssatsningen Levande historia. Men vad var ursprunget till att dåvarande statsminister Göran Persson drog igång den här informationssatsningen?
Peter.
Paulina.
Jag tror att det var Mattias först faktiskt. Nu dömer jag det.
Ja, om detta må vi berätta.
Ja, var det, vad var ursprunget? Då var det Peter först. Ja, det anledningen
var en,
alltså.
Det var ju en undersökning om svenska ungdomars kunskaper om förintelsen.
Mm. Så var det. Eller snarare brist på kunskaper. För det var ju bara 66% som var helt säkra på att förintelsen ägt rum. Vi fortsätter. 2015 var ju Ingrid Långfors överintendent på Forum för levande historia. I samband med att hon gjorde en presentation 2015 kritiserades en av punkterna.
Paulina? Alltså hon hade ju en punkt på det här Sverige tillsammans. Det var dels det finns ingen svensk inhemsk svensk kultur.
Ja, det var svaret på frågan. Hur löd den här punkten på PowerPoint-presentationen? Det finns ingen inhemsk svensk kultur. Jag ska säga då att Forum för levande historia fick ju förklara efteråt att punkten på sliden var en formulering ryckt ur sitt sammanhang, och Ingrid Lomborg förklarade att vad hon faktiskt sa var så här: föreställningen om att det skulle finnas en enhetlig inhemsk kultur som går tillbaka till urminnes tider, den bygger inte på fakta. Vi har alltid stått under influenser utifrån. Alltså rent självklart. Men det var ju inte det som stod här. Den här presentationen ägde rum i samband med ett större event som regeringen...
Paulina? Sverige tillsammans. Med en halleluja-kör.
Jag skulle ju vilja att... Jag letade på YouTube. Det verkar inte finnas så mycket inspelningar kvar. Man skulle vilja ha hela 6-timmars-versionen av det här att titta på.
Peak, liksom det där.
Sverige tillsammans, det var då när SD låg på 15% bara, och Sverige tillsammans bestämdes för att lyfta dem över 20, vilket också lyckades. Vi lämnar tillsammanskapet och konstaterar ställningen i 3 till Peter, 2 till Paulina, och Mattias värmer upp fortfarande. Vad vi också kan konstatera är att det är fastetider. Vilken är fastans liturgiska färg?
Paulina? Det har vi haft förut.
Ja, just det. Det är repetition.
Lila.
Ja, violett eller blått. Mm. Helt rätt.
Jag tror att det var precis så här meningsutbytet gick sist också. Ja.
Men det är väl bra att vi repeterar lite saker.
Men det här är ju kunskapens moder.
Ja, nu finns det ju ingen svensk enhetlig svensk... En annan kyrklig fråga. Nu i februari fyller faktiskt en kyrklig institution 70 år. Allt började 1956 när en man som heter Erik Bernsprång satte in en annons i tidningen Öresundsposten. Bernsprång blev med tiden en känd författare och förkunnare. Han var präst också. Och inspirationen för denna nya typ av själavård hade han fått från England. Men vad heter verksamheten idag som finns kvar 70 år senare, som prästen Erik Bernsprång satte igång med en annons 1956? Ni ska få en ledtråd. Annonsen löd så här: innan ni tar ert liv, ring. Vad kan det vara för verksamhet som finns kvar än idag?
Peter? Alltså är det någon slags terapi? Alltså det finns ju någon som är Sankt Lukas eller vad heter.
Nej, jag vill ha namnet på det här. Det finns ett väldigt specifikt namn.
Paulina? Suicidprevention.
Nej. Det heter jourhavande präst. Har ni aldrig talat med det?
Ja. Det känns ju som sådär... ironi från 90-talet. Nej, jag ringer jourhavande präst.
De är i högsta grad verksamma. Jag tror de tar emot 100 000 samtal om året eller något sånt där. De finns alltså. Man kan ringa 112. Ja, Paulina lägger in numret nu i sin telefonbok. men man kan ringa 112 och därifrån bli kopplad till jourhavande präst. Och de är alltså då varje natt mellan 21 och 06 dygnet runt finns någon att prata med.
Det är ju väldigt bra.
Jag vet inte riktigt. Jag satt precis funderat på. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra ikväll eftersom jag är förkyld och ensam. Det kanske blir det.
Skulle inte du lyssna på podd om Nobelcentrum? Du kanske ska ringa efteråt.
Ja, exakt.
Mer fasta. Det finns ju flera typer av kristen fasta. Bland annat onsdagar och fredagar är fastedagar. Att fredagar är det beror förstås på korsfästelsen. Men vad händer på en onsdag som gör dagen fastevärd, så att säga? Vad kan det ha varit? Någonting som man... Ja, det är inte så många som fastar på onsdagar idag, men det, traditionellt har det funnits.
Vad händer på onsdagen?
Det var inte lätt det här.
Paulina.
Paulina.
Domen föll.
Vilken dom? Mot Jesus?
Mm.
Är du på rätt väg faktiskt? Det var så att Judas förrådde Jesus på onsdag. Alltså själva avtalet, själva handlingen att han gick fram och kysste honom i Getsemane. Det var ju på torsdag kväll, men det därför. Vi går vidare. 3-3-0 står det. Vi har pratat cannabis. Kärnt barn har många namn. Från vilket språk kommer ordet ganja?
Paulina. Det kommer från Jamaica.
Nej, gör det inte.
Mattias. Indien.
Vilket språk?
Det är väl urdu, va?
Nej.
Nej. Men... Nej. Men var det språk snarare än...
Ja, du sa inte det, språk.
Ja, jag kände att jag svarade på
det. Okay. Ja, men Peter.
Peter?
Ja, hindi då.
Det var helt rätt. Jag sa språk, tror jag. En till fråga för Peter. Inom stonerkulturen finns en speciell datum som brukar uppmärksammas lite extra. Vilket datum är det?
Mattias? 20 april.
Det har du helt rätt i. Hur firar vi då?
Ja... Det finns ju lite för alla möjliga. Det är ju...
Man vet inte varför.
Det här var helt okänt för mig. Det verkar som att det var Mattias som satt på Usenet.
Cannabis är ju...
Det är både Hitlers födelsedag och cannabisdag. Jag vet faktiskt inte varför det är.
Ingen vet varför. Det påstods en gång i tiden att det skulle finnas 420 aktiva substanser i cannabis. Men det är tydligen 486 som har räknat idag. Cannabis är ju inte bara för rekreation, det är också en medicinalväxt med lång historia. I Sverige föreskrivs det exempelvis för vissa patienter som har MS. Och då kan man få något som heter Sativex. Men då röker man inte. Hur intar man cannabis via Sativex?
Paulina. Ett plåster.
Nej.
Peter.
Mattias först.
Oral.
Ja, du får beskriva närmare.
Ja, det är väl tabletter.
Nej.
Peter.
Ja.
Droppar.
Nej, det är munspray.
Ja, ah, så är det. Ja, men aerosoldroppar.
Vi fortsätter och vi ska avsluta med dagens datum, 20 februari. Idag skulle ju Kurt Cobain fyllt 59 år. Han dog dock vid en annan ålder, en klassisk ålder för döda rockstjärnor.
Peter
var först.
Nej.
27.
Det var helt rätt.
Enklaste frågan.
En annan av 90-talets stora, Cindy Crawford, fyller också år idag. Hon blir 60. Grattis. Vem var hon gift med mellan 91 och 95?
Peter. Richard Gere.
Ja, nu kommer du loss. Ytterligare en jubilar som skulle ha fyllt 109 idag. Han var den här tidningens chefredaktör mellan 1974 och 1982 och har också varit vår Paris-korrespondent. Vad heter denna tidningsman och Svenska Dagbladets tidigare chefredaktör?
Peter. Men var det Buster från Platen?
Nej, klart det var. Stora. En sista jubilar är Claes Östergren. Vad heter hans roman från 1983 om 30-talets Stockholm som skildrar huvudstadens kulturfolk och gangstrar?
Paulina. Gangsters.
Nej, det är den inte. Den kommer mycket senare.
Nej, men Peter. Den andra då?
Peter?
30-talet? Nej, jag vet. 30-talet, sa du det?
Ja, 30-talet.
Ja, men då är det ju inte Gentlemen.
Nej, den du spelar sig på 70-talet. Nu tog Paulina ner handen. Har ni inte läst den? Den är jättekul, en sån här riktig rövarhistoria, riktig skröna. Den heter Fattiga riddare och stora svenskar. Bra bok tycker jag, det tycker inte författaren själv, har jag läst. Jaha, det här slutar bli storslam för Peter. 7-3-1. Det är ju rena tennissiffrorna nästan.
Oj.
Det var stonerkulturen som du tog hem det.
Vad sa du?
Nu behöver du inte ringa jourhavande präst ikväll, Peter.
Nej.
Det är snarare Paulina som måste göra det, tror jag. Mm. Var det killiga frågor idag?
Ja, men jag tycker det. Ja. Mycket siffror och...
Ja, precis.
Ja. Fast du fick ju Lomfors-frågorna. Där har ju du till och med skrivit om den här.
Ja, det är sant. Ja. Nej, men jag känner inte igen mig i den här bilden.
Av vad då?
Nej, men så här att...
Att du bara fick
det är så här femte veckan i rad, tror jag, som jag förlorar.
Vet du vad? Du och jag ska skriva frågorna tillsammans nästa vecka.
Kan vi inte göra det?
Kan vi inte göra det? Så det blir ordentligt. Det blir en ordning på det här. Jaha, det här var allt jag hade att bjuda på. Peter, är vi nöjda?
Vi är extremt nöjda.
Mycket bra. Stort tack Peter Wemblad för att du var med idag.
Tack för att jag fick komma.
Stort tack Mattias Svensson för att du var med idag.
Ett nöje som alltid.
Stort tack Paulina Neuding för att du var med idag.
Tack för att jag fick vara med.
Och vi avslutar förstås med att påminna om att vi just nu har ett riktigt bra erbjudande till er som lyssnar på podden. Testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Och det gör ni genom att gå in på svd.se/testaledare. Där kan ni beställa en prenumeration. Och då får ni faktiskt 2 månader helt gratis. Och i den ingår tillgång till samtliga artiklar på svd.se förstås. Tillgång till samtliga poddar. Och dessutom får ni dela den här digitala tillgången med en vän. Gå in på svd.se/testaledare och beställ direkt. Stort tack för att ni har lyssnat idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare heter Lisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.